och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2020!
Välkomna!
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är en julkalender, vilket betyder att det är ett avsnitt per dag från den 1 december ända fram till julafton.
Mm. Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och vi är riktiga true crime-nördar och därför kommer vi göra riktiga djupdykningar i varje fall.
Och det kommer vara liksom alla möjliga slags brott, så inte bara mord och massmord och seriemördare, utan det kan vara rån eller bara liksom vad som helst egentligen. Saker som innebär inga mord överhuvudtaget.
Mm. Och är det jättehemska fall, då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att alla avsnitt handlar om brott som självklart kan anses hemska.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att ibland så förlorar man lite i en översättning. Men om du känner att du inte är så duktig på engelska så kan du vara lugn. För vi kommer också alltid översätta eller sammanfatta citaten på svenska.
Japp. Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter Krimkalendern. Där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så in och följ.
Gör det. Och idag så är det Jenny som ska berätta för mig och er om ett fall.
Ja, det stämmer. Det här har jag sett fram emot så himla mycket. Så är det ju alltid förstås. Men
ibland är det lite extra.
Det är så.
Mm. Och som ni vet, det har ju inte vi med i vår långa, långa inledning. Men jag vet ju inte vad Jenny har valt. Jenny vet inte vad jag har valt.
Nej. Och jag vet inte vad jag ser fram emot mest. Att få berätta för dig eller lyssna.
Nej, men jag är precis likadant. Vi har ju spelat in ett annat avsnitt idag. Mm. Och där var jag helt så här, jag stod på händer av liksom lycka över att jag skulle äntligen få berätta det här fallet för dig.
Och det förstår jag, för det var ju fantastiskt. Jag hoppas att du kommer tycka att det här också är fantastiskt.
Ja, nej, det brukar ju alltid vara det. Så att jag sätter upp fötterna, tar fram min kaffemugg och ska nu njuta.
Perfekt, är du redo alltså?
Mycket.
Då kör vi. Doris Duke föddes den 22 november 1912. Och jag kan säga från början att jag kommer inte orka kalla henne för Doris. Så jag kommer kalla henne för Doris.
Svenska?
Japp.
Kör.
Doris var dotter till en av USAs då rikaste män, James Buchanan Duke. Familjen hade blivit rik på tobak. Och de ägde ett multimiljardbolag som hette Duke Tobacco. Jag vet inte om den finns kvar. Doris var sin mamma Nanna Lins och James enda barn. Familjen Duke hade flera stora hus, eller kanske snarare som typ små slott.
Mm-hmm.
Bland annat på Hawaii, i New Jersey och i Kalifornien. Men det som man kan kalla för deras liksom fasta punkt, deras riktiga hem, låg i Newport på Rhode Island.
Ja, ja.
Som ligger liksom söder om Boston, norr om New York. Strax innan Doris 13:e födelsedag så dog hennes pappa. Och jag har inte hittat varför, men han var 69 år gammal. Så att, och det var ju ganska gammalt då, tänker jag.
Mm.
Så det kan ju vara bara naturligt, men...
När var han dog, sa du?
Hon föddes 1912. Han måste dött 1925.
Det var ju en annan tid.
Ja, det var ju det.
Ja, det var väl under förbudstiden. Tiden, är det, har den stora depressionen?
Nej, inte
det var
börjat. 1929 började, 29. Tror jag.
Mm.
Som du säger, det var en annan tid. Sjukvården var sämre, antar jag.
Mm.
Så. Men han sa i alla fall, han gav Doris ett råd på sin dödsbädd. Han sa, citat, lita inte på någon.
Mm. Tack.
Det var hans sista ord till henne.
Kända sista ord.
Ja.
Ja.
James lämnade efter sig en jättestor förmögenhet såklart. Men eftersom Doris var så ung, bara 13, så skulle den här förmögenheten förvaltas av hennes mamma tills hon blev myndig. Tills hon blev 21. Det här gillade inte Doris. Hon ville ha pengarna nu. Så hon stämde sin mamma.
Oj.
Så för första gången fick hon liksom sitta i rätten när hon var 13 år.
Oj. På egen liksom... Eget initiativ.
Ja.
Dessutom.
Ja, och jag vet inte hur det gick. Men alltså, hon kan ju inte ha vunnit, antar jag. För man får ju inte förvalta sina pengar innan man är myndig.
Fast det där kan jag säga. Nu tar jag upp någonting helt annat. Ja. Men jag tycker att det är jättekonstigt. Och det finns säkert lyssnare som inte håller med mig. Men jag tycker att det är konstigt att man kan säga så här. Ja, du är 13 men du ska dömas som vuxen.
Mm.
För att det här brottet är så hemskt.
Ja.
Och det är klart att liksom hur allvarligt brottet är så ska ju det påverka liksom straffet.
Mm.
Men det gör ju inte att den där 13-åringen helt plötsligt är en vuxen person. Tänker jag.
Nej, jag håller med.
Så att kan man göra det, men det jag tänker dock, anledningen till att jag börjar tänka på det är att kan man göra det i den situationen så kanske man kan göra det ändra om man bara tänker rent logiskt.
Ja, om de bedömer liksom efter henne som person på något sätt, så visst.
Ja.
Men ja. Men jag tror att de förlorade.
Mm.
Jag misstänker i alla fall. Doris, hon var en stridslysten kvinna. Och hon hade lätt att bli kränkt. Och man ville inte vara ovän med henne. För då passade hon på att stämma personen det gällde.
Jaha, så det blev ett mönster.
Det blev ett mönster. Under sitt liv så hann hon stämma folk ungefär 40 gånger.
Oj.
Doris växte upp. Hon beskrevs som excentrisk. Hon var en aktiv filantrop och hon skänkte pengar till olika ändamål. Hon var intresserad av olika kulturer, olika religioner. Och särskilt intressant tyckte hon att islam var.
Mm-hmm.
Doris personlighet och hennes uppväxt och livsstil, det har gjort att hon har ansetts vara lite så här larger than life personlighet.
Mm.
Så ödmjukhet kanske inte var hennes starkaste drag, om man säger så. Ett sätt att beskriva henne och att knyta henne till en nutida referens, det är när Donald Trump, när han var presidentkandidat.
Ja.
För han har ju som bekant också ganska höga tankar om sig själv.
Mm.
Det visste du inte, va?
Det är nyheter för mig.
Han sa vid något tal, citat: jag skulle kunna gå ut på den finaste gatan på Manhattan och skjuta någon. Och jag skulle inte förlora några väljare ändå. Och det verkar ju ha stämt då med tanke på illa det gick i valet. Eller ja, det gick ju bra för honom men dåligt för resten av världen. Men det var bara en liten parentes. Doris, hon levde ett intressant liv. Hon hade många olika typer av vänner. Till exempel Imelda Marcos, om du minns henne. Alltså Ferdinand Marcos fru, som var president på Filippinerna mellan 1963 och 1989.
Mm-hmm.
Och hon var ju känd då bland annat för att hon hade orimligt många par skor.
Jaha. Alltså,
det kanske var 2000 par skor. Det var liksom något helt galet.
Oj, det har jag missat.
Så henne var då Doris kompis med. Och Doris var också vän med Michael Jackson. Så hon hade liksom massa olika typer av vänner.
Men alltså, men nu är hon gammal, eller?
Ja.
Hon var född 1913, eller vad sa du?
1912.
12.
Och jag tänker inte säga att hon är gammal eller att...
Nej, jag fattar. Eller, men jag tänker så här att hon skulle det skulle hända någonting på typ 30-talet.
Hon skulle ha varit gammal.
Mm, fattar.
Eller så är hon gammal. Man vet aldrig.
Okej, du menar så. Ja, nu fattar jag. Nej, men jag tänker bara så här att jag förväntade mig att den här historien kanske skulle utspela sig på 30-talet, förstår du? Men nu är vi redan i...
Ja, hon är vuxen.
Mm, jag fattar.
Ja, hon hade ju många vänner, men också på grund av sitt temperament och att hon så ofta blev kränkt så hade hon också ganska många ovänner.
Mm.
Doris gillade sex och hon struntade helt i såna gamla mossiga konventioner som att kvinnor ska inte ta för sig, de ska inte älska det, sex ska hållas inom äktenskapet. Men inte Doris. Hon hade många älskare, vissa hade hon samtidigt. Och ofta var det så här stiliga män, eller vad man kallar det för.
Manliga
män. Som till exempel Errol Flynn, skådespelaren, och Marlon Brando.
Men hon är liksom kändis bara på grund av sin...
pengar, eller sin pappa då.
Ja. Förmögenheten.
För hon jobbade inte i företaget. Hon använde pengarna.
Men hon träffar ändå de här kändisarna för att hon själv är kändis på grund av förmögenhet.
Ja, och jag tror också att det är för att hon gav bort jättemycket pengar till konst och museum och sånt. Och fick säkert inbjudningar till galor. Och om Doris hade tur med pengar, då hade hon mindre tur i kärlek.
Mm-hmm.
Hon hade kanske tur i sex då, men inte kärlek.
Mm.
Först gifte hon sig med en rik man, eller hon trodde i alla fall det. Han hette James Cromwell. Och han var 16 år äldre än Doris. Han gav intryck av att vara stormrik. Och det var inte så att hon drogs till pengarna. Men det var mer att om han hade pengar, då visste hon att han inte gifte sig med henne för pengar. Så att hon trodde liksom att de gifte sig av kärlek. Mm. Men när James skulle betala bröllopsresan, den sista natten liksom på hotellet, då visade sig att hans konto var tomt. Så hon fick betala.
Och fy vad jobbigt. För då kommer ju de där tankarna. Jaha, varför är han med mig då?
Precis. Mm. Så de skilde sig. 1963 så gifte hon om sig med en man som hette Josef. Jag har inget efternamn. Han var jazzmusiker och jättekänd. Jag känner inte igen hans namn. Mm-hmm. Men han var jättekänd. Och hon tyckte liksom att hon kom lite i hans skugga. Mm-hmm. Det gillade inte hon. Nej. Så att hon började också spela piano och sjunga. Men hon var inte så bra. Och så någon gång när hon satt vid pianot så gjorde han något typ av ljud. Alltså hon kanske harklade eller någonting. Men hon tyckte att det lät som att han typ suckade henne, eller hånade eller någonting. Varpå hon sprang ut i köket och tog fram en slaktarkniv och typ högg honom jättemycket i armen.
Va?
Okej. Okay. Ja, och de skilde sig.
Förståeligt ändå.
Ja. Men någonstans i den här vevan så träffade Doris en man som hette Eddie Tirella. Och det var inte en man som hon hade något förhållande med.
Nej.
Han blev nämligen hennes inredningsdesigner. Alltså han inredde hennes olika hus. Mm-hmm. Och jag kommer att berätta mer om honom om en stund. Mm-hmm. Han hamnade nu för att det var nu hon träffade honom.
Ja.
Doris började ta droger. Ganska mycket. Och dricka mycket alkohol. Så att åren från 1963 och framåt var lite dimmiga. Mm. Hon ringde ofta sin inredningsarkitekt Eddie mitt i natten. Hon grät och ville prata. Och han lyssnade tålmodigt på henne för att hon var ju liksom hans chef.
Mm.
Eller hans uppdragsgivare. Men han kände liksom att hon tyckte att de hade blivit nära vänner. Och han tyckte liksom att det kanske inte var så.
Fattar.
Han började arbeta i princip heltid för henne. Han hade till och med liksom egna rum i hennes olika hus.
Mm.
Sen träffade Doris en ny man med okänt namn. Men även där var det friktioner. På nyårsdagen 1965 så kastade hon ut honom från huset där de bodde. Då stämde han henne för misshandel och ett mordförsök som jag inte vet vilket det var. Och han begärde $150,000 i ersättning.
Mm.
Men på något sätt så fick Doris advokater honom att ändra sig. Och efter ett par veckor så drog han tillbaka stämningen. Ett år senare så återförenades de fastän han hade stämt henne. Och hon var så lycklig. Äntligen tur i kärlek. Hon startade ett skivbolag. För han ville liksom bli känd musiker. Hon verkar ju dras till musiker.
Ja.
Så det här skivbolaget gav hon till honom. Hon lovade också att ta med honom i sitt testamente. Och hon köpte honom en Mercedes 300 SL.
Mm.
För en dryg miljon i dagens penningvärde. Och de verkade lyckliga igen. I ett år i alla fall.
Mm.
Men den sommaren så dog hennes exman och han kraschade med sin Ferrari i Paris. Och då hamnade hon i en djup depression, även om hon inte liksom var gift med honom längre.
Nej, och det fanns väl också en bra anledning till att de inte var gifta, va?
Absolut. Men hon var ändå liksom superdeprimerad. Och problemet nu blev att hennes man, hennes nuvarande man, han lyckades inte trösta henne. Men den som däremot lyckades, det var hennes inredningsarkitekt Eddie.
Mm.
Han lyckades få Doris att få tankarna på någonting annat. I mars året efter, då var Doris igen arg på sin man för hon var fortfarande gifta. Eller hon var mer än arg egentligen. Han hade blivit sedd och fotad tillsammans med en ung sångerska.
Mm.
Ett par veckor efter det så lät hon skivbolaget gå i konkurs. Och det fick honom att bli deprimerad, alltså hennes man. En natt så ringde Doris i panik till en vän. Och när den här vännen kom över så hittade han Doris med en sönderslagen käke.
Oj.
Och huset var sönderslaget.
Mm-hmm.
Särskilt köket. Och på en av husets balkonger så stod hennes man. Klädd i enbart en t-shirt. Alltså naken från midjan och neråt.
Ankeborg.
Precis. Och han var inte Ankeborg utan han stod på balkongen. Och kissade på rabatterna nedanför.
Mm-hmm.
Och Doris suckade djupt. Hon packade sina saker och så åkte hon till huset i Newport. Alltså hennes huvudhus, eller man ska säga.
Ja.
Och hon ringde till Eddie som fick följa med. Hon tog inte med sig sin man. Doris tänkte skilja sig så snabbt det bara gick. Och nu har vi kommit tillbaka till inredningsarkitekten Eddie.
Ja.
Vem var han egentligen? Eddie Tirella var en framgångsrik underhållare på New Jerseys nattklubbar. Han var alltså musiker som Doris verkade gilla. Även om de som sagt var inte hade något förhållande.
Mm.
Och en av anledningarna till det var att Eddie var sambo med Edmund som var en framstående skulptör. De hade båda många vänner inom konst- och musikvärlden. Det var designer och skådespelare, bland annat Sharon Tate, alltså hon som blev mördad av Charles Manson.
Mm.
En annan vän var Frank Sinatra. Mm. Så Eddie hade varit lite känd i musikvärlden i början av 1940-talet. Men allt förändrades när andra världskriget började. För år 1943 då tog Eddie värvning och blev skickad till Europa. Och där vann han förtjänade någon slags bronsstjärna för goda insatser.
Mm.
Han hade gjort något hjältedåd. Och när han kom tillbaka, då var liksom när musikkarriären över. Jag kan tänka att han hade blivit liksom, hans musik var lite daterad, lite liksom gammal. Då fick han istället jobb som ansvarig för damklädesavdelningen på varuhuset Saks.
Mm.
Och eftersom han förutom då musiken hade talang för inredning, då började han bli tillfrågad om att inreda sina kunders hem, alltså de han sålde damkläder till.
Ja.
Och då fick han liksom jobb efter jobb på rekommendation då från de han inredde till. Och vissa av de här kunderna arbetade inom filmindustrin. Och då fick han jobb även med att liksom göra inredning i filmer.
Så kuliss...
Ja, precis.
Ja.
Och Eddie började jobba mer och mer för Doris, som jag sa förut.
Mm.
Och till slut så jobbade han heltid för henne. Så han jobbade
som
inte
inredare.
Som inredare. Hon hade dels hade många hus, men hon var också väldigt, väldigt kinkig. Hon kunde liksom välja en byrå i flera månader och gå och liksom tänka, ska jag ta den eller ska jag ta den?
Mm, verkligen alldeles för mycket pengar att göra sig av med.
Ja, verkligen. Och Edmund, som då Eddie fortfarande var tillsammans med, han var glad att det gick bra för hans sambo. Men han saknade ju Eddie. Och Eddie, han började bli lite trött på jobbet. För Doris, hon var så krävande att han började känna sig lite livvägen.
Mm.
Edmund och deras vänner hade varnat Eddie att det skulle kunna vara så att Doris ansåg att Eddie var hennes på något sätt. De hade inget förhållande för att Eddie var gay. Och det visste Doris. Men det var som att hon trodde att de var tillsammans.
Mm.
1966, när Eddie jobbat för Doris i nästan 10 år, så var han trött. Han tyckte att han hade för lite lön och att han blev utnyttjad. Och eftersom han bodde på sina arbetsplatser så kändes det som att han jobbade dygnet runt.
Mm, jag fattar det.
För hon kunde liksom knacka på hans dörr.
Mm.
På kvällen, ska vi komma och ta ett glas vin eller...
Ja, men oavsett vad. Alltså, ja. Jag har ju också haft sådana arbetsplatser där man så här, trots att man inte är på jobb, så bor man ändå på jobbet.
Ja.
Så du är ändå där.
Ja, man jobbar. Och så man är liksom...
Det är svårt att koppla bort jobbet när du bor på jobbet.
Ja, precis. Plus att han träffade ju inte Edmund så mycket heller. Nej, så han träffade inte sin familj. Och Doris, hon styrde och ställde. Och han undrade ibland vad han gjorde där. För att han fick inte igenom sina förslag. Det var ändå alltid hon som valde det hon ville i slutändan.
Efter lite bollplankande med honom så precis. Var det ändå alltid okej. Okay. Ja.
Och han kunde säga, nej men ta inte den här för att den är opraktisk. Och då valde hon den.
Mm.
Och då skulle han på ett uppdrag till henne. Som han hade sagt, det här är sista uppdraget. Jag ska åka dit, jag ska säga upp mig.
Mm.
Jag ska aldrig mer jobba för henne. Och Edmund bad Eddie att inte åka. För att man kan ju faktiskt säga upp sig på telefon.
Mm.
Och nu började Eddie faktiskt bli lite orolig själv. För att deras vänner liksom sa också att men åk inte, ring istället.
Oj, men vad...
Oklart vad det baserades på.
Ja.
Men hon var ju väldigt temperamentsfull. Kanske tänkte hon skulle bli väldigt arg eller något.
Men vet du vad?
Nej.
Jag har hittat en bok som jag inte har läst. Men jag har hört talas om den.
Ja.
Och jag tänker införskaffa mig den och läsa den. Den heter The Gift of Fear.
Mm-hmm.
Och handlar om att lyssna på sina intentioner.
Mm-hmm, det låter spännande.
Visst.
Då kan jag läsa den efter dig kanske.
Du får låna den av mig.
Nej, men jag vet faktiskt inte varför de tyckte att han inte skulle... Varför det var en dålig idé.
Mm.
Men han var som sagt, han var lite spirituell. Så han tänkte att... Ja, men, jag tar hjälp av någon som verkligen kan det här. Så han ringde upp en spåman. Och det var den mest kända och populära spåmannen i hela Kalifornien.
Mm.
Inte så många visste vad han hette på riktigt. För han kallades kort och gott Stjärnornas spåman.
Mm. Alltså stjärnorna som i...
Ja, i filmstjärnorna. Ah, ja, alltså de kände... Ja. Och när han läste Eddies hand så stannade han upp så här. Och han tittade allvarligt på Eddie och sa: du borde inte åka på din resa. Det kommer inte gå bra.
Mm.
Så Eddie bestämde sig för att inte åka. Men så gick det ett par dagar och det dåliga samvetet började äta upp honom. För Eddie var en person som alltid gjorde det han hade lovat. Så till slut ändrade han sig.
Mm.
Han skulle åka till Doris och hjälpa henne en sista gång. Sen skulle han aldrig mer åka dit. Den 6 oktober 1966 så vaknade Doris ovanligt tidigt. Hon behövde göra sig i ordning. För Eddie skulle ju komma på besök i några dagar. Och bland annat skulle han hjälpa henne att bedöma om hon skulle köpa en viss byrå som hon hade sett i en antikaffär. Och hon var förvisso stormrik, men den här byrån kostade 7 miljoner kronor. Så hon ville ändå ha liksom någon typ av...
Är det liksom översatt till dagens penningvärde?
Ja, 7 miljoner i dagens penningvärde. Det var 100 000 dollar då, alltså 1 miljon kronor typ då.
Mm.
7 miljoner nu.
Ja.
Så även för henne så lät det som ganska mycket pengar. Hon visste inte riktigt. Hon hade så dålig koll. Hon visste inte vad en liten mjölk kostade, såklart. Men Nej. Hon tyckte så här, 7 miljoner, eller 100 000 dollar, det låter mycket. Jag ska nog ta och fråga honom.
Mm.
Och dessutom den största anledningen, hon ville träffa honom.
Mm.
Du ska få se ett foto om en stund.
Ja.
Hon mötte honom vid flygplatsen i Boston. Och så körde de till Newport. De småpratade lite på vägen till Doris hus. Och hon kallade det flera gånger så här, vårat hem. Ska vi köpa den här byrån till vårat hem? Och hon kunde säga saker som att: vad tror du bordet vi köpte förra månaden ska stå i vårt hus, Eddie?
Mm.
Och han tyckte att det här var lite obehagligt.
Jag fattar det.
Och han var nervös. Han behövde säga det, alltså att han skulle sluta jobba för henne. Han ville berätta att han ville göra andra saker ett tag. Att han ville bo på västkusten med Edmund och inte flytta runt hela tiden. Och till slut, efter lunch, så fattade han mod till sig och sa det: Doris, jag vill sluta. Säg upp mig. Jag vill jobba med film ett tag nu. Doris tittade bestört på honom. Va? Gör du slut? Eddie tittade på henne. Hon verkade inte ens ha märkt vad hon hade sagt. Men var det kanske så hon såg på det? Att de hade någon slags kärleksrelation utöver sin jobbrelation? Stammande försökte han förklara att det gick så bra med filmandet nu. Dessutom hade han börjat få roller själv. Han ville testa vad det här kunde leda. Om det var någonting för honom.
Mm.
Och han saknade Edmund så himla mycket.
Han säger det.
Ja, han säger det. Och Eddie såg hur Doris blick svartnade när han nämnde Edmunds namn. Doris höjde rösten och sa, eller kanske snarare skrek: ingen gör slut med mig! Ingen! Eddie försökte säga emot. Men han försökte göra beskedet mindre dramatisk, för han blev ju lite orolig. Han sa att det kommer att gå åt skogen i Hollywood. Men jag vill testa i alla fall. Men när det gick åt skogen, då skulle han komma tillbaka till henne. Det lovade han.
Mm.
Men Doris gav sig inte. Hon var så upprörd att hon skakade i hela kroppen. Hon röt att de bodde ihop. Han bodde ju med henne. Och han hade ju ett rum eller till och med en liten lägenhet i varje hus hon hade. Och hon avslutade med att upprepa: ingen gör slut med mig. Men till slut lyckades Eddie i alla fall lugna henne med lite fler vita lögner. Och han sa att jag ska absolut komma tillbaka, snart. Men han såg att Doris inte riktigt trodde honom. Men hon blev lite lugnare i alla fall. Och det var det viktiga. Och alla personalen, för hon hade ju ganska mycket personal, de hörde vartenda ord de skrek till varandra.
Mm.
Eller snarare som hon skrek till honom.
Ja, ja.
En stund senare så hörde personalen hur ytterdörren slog igen. Och trädgårdsmästaren som var den enda som var utomhus, han såg hur de båda satte sig i Doris bil. Eddie satt på förarsidan och Doris var passagerare. Och Doris hade bönat och bett Eddie att även om man ville säga upp sig så skulle de i alla fall göra det som de hade planerat.
Titta
på byrån.
Ja, ja.
För att nu kände hon att hon bara måste ha just den. Såklart vi ska göra det, sa Eddie försiktigt. Det var ju det vi hade planerat. Bilen svängde ut på den långa uppfarten som gick flera hundra meter innan man kom till tomtgränsen. Den sån här lång,
just det.
Med en allé och grejer. Området var såklart inhägnat och man kom in genom en så här imponerande hög och bred grind i gjutjärn. Eller ja, någon typ av metall. Och själva de här dörrarna, eller vad man ska kalla det för, som öppnades, de var väldigt, väldigt, väldigt långa. Så det var liksom, när de öppnades så var det...
Det tog tid.
Det tog tid. Mm. Det var som ett stort svängrum på dem.
Ja, jag fattar.
Och när de kom fram till grinden, då stannade Eddie bilen. Och han hoppade ut för att öppna låset som satt på kedjan som höll upp grinden. Den var alltså manuell.
Mm.
Under tiden så gled Doris över till förarsätet. För Eddie skulle öppna och han skulle liksom gå ut genom grinden. Hon skulle köra igenom. Sen skulle han stänga grinden igen och sätta på låset.
Och sen hoppa in i bilen.
Hon skulle sätta sig på, för det skulle vara smidigare att göra så.
Ja.
Det var så de alltid gjorde. Men den här gången så hann Eddie inte öppna grindarna innan han blev nermejad av Doris bil som kom farande som en projektil.
Oj.
Bilen kom upp i högsta hastighet och brände rakt igenom grindarna. Och då hade han alltså inte riktigt hunnit öppna dem.
Men, och han blir då mellan grinden och bilen?
Inte riktigt.
Nej, han hinner undan.
Nej, inte heller. Nej, det gick faktiskt inte så bra. För att han kastades upp på bilen först.
Ja.
Och sen landade han framför den. När väl de här grindarna hade slitits upp.
Ja, okay.
Han landade framför bilen. Och sen körde bilen rakt över honom.
Oj.
Och han fastnade under bilen. Och Doris fortsatte att bränna rakt framåt. Och sen till slut så kraschade hon in ett staket. Och sen ett träd. Och då var det stopp. Och Eddies kropp, den satt fortfarande fast under bilen.
Och jag har ju nästan hamnat där.
På en har du?
Ja.
Herregud, hur...
Det är därför jag bara...
Ja. Men det gick bra, för du sitter här. Men det höll på att inte gå bra.
Det höll på att inte gå bra.
Det får du berätta om efter vi har poddat.
Ja, det kan jag göra. Det är inte en stor grej, men du vet, det är klart att jag associerar till det.
Ja, såklart.
Änglavakt hade jag.
Ja, det hade inte Eddie.
Nej.
Det första larmsamtalet kom in 05.07 på kvällen. Det kom från en förbipasserande person som sprang till närmaste hus och ringde. För det fanns ju såklart inte mobiltelefoner.
Nej. Vilket år talar vi?
1966.
Ja.
Och samtalet var kort. Det löd så här. Bilolycka. Kvinna skadad. Bil skadad. Man under bil.
Mm. Det är rätt som så här. Bilolycka. Stopp.
Ja, precis så.
Nästan som ett telegram.
Liksom. Ja. Och det frågan. Nej, det kan inte ha varit det. Men det låter ju väldigt udda att någon skulle prata så. Mm. Men ja. Doris bil som var en Dodge, den var så tung att brandbilen inte kunde dra upp den ur det diket den hade åkt ner i. Så brandchefen fick ringa in en bärgningsbil istället. Den starkaste och största bärgningsbil de hade inne.
Oj.
Och klockan 5.40 då togs Doris och Eddie till sjukhuset i separata bilar.
Mm.
På sjukhuset så fick Doris snabbt ett eget rum där hon fick vila upp sig. Och Eddies kropp togs raka vägen till bårhuset.
Mm.
När räddningspersonalen och polis hade lyckats få fram Eddie från underbilen, då hade han varit död jättelänge.
Mm.
Han hade dött nästan direkt. För han hade skador på nästan alla inre organ. Hans ryggrad var krossad på flera ställen. Och hans hjärna var liksom totalt överkörd.
Mm.
Doris å sin sida, hon hade rivsår i ansiktet. Och hon var chockad. Och när hon togs in på sjukhuset, då var en man som hette Dr. Philip McAllister ansvarig för att utreda medicinska frågor i Newport. Alltså typ skuldfrågor och sånt.
Mm.
Ja, som dödsorsak och ja, sådana saker.
Just det. Mm.
Men bara någon timme efter att Doris hade lagts in på sjukhuset, då hade McAllister fått ett jobb till. Så han hade fått ett erbjudande som han tackat ja till. Han var fortfarande Newports utredare, men han hade också blivit anställd av Doris som hennes personliga läkare. Och han såg då till att Doris blev uppgraderad till en svit på sjukhuset.
Hade de svitar på sjukhuset?
Ja, tydligen.
Imponerande.
Ja. Och han såg också till att polisens utredare inte fick prata med Doris.
Mm-hmm.
För att hon var ju då alldeles för skadad och medtagen. Och,
ja, just det. Ja.
Hon var alldeles för skör fortfarande. Hon var för uppjagad av vad som hade hänt. De fick vänta lite. 2 dagar efter kraschen, då fick polisen äntligen möjlighet att prata med henne. För det var ju extra viktigt då att höra hennes version, för det fanns inga vittnen. Det hade kommit någon som hade sett liksom efteråt att det låg en bil i ett dike och så stack det ut typ 2 mansben kanske.
Mm.
Men ingen såg kraschen. Så att det enda vittnet, eller man ska säga, som kunde berätta, det var ju Doris själv.
Och det var ju den där vägen, allén mellan liksom grinden och huset var ju så lång. Så ja. Att de som jobbade i huset såg ju inte heller någonting.
De såg ingenting. Nej. Alls. Och den var också lite så här svängd. Så att,
ja.
Och 2 dagar liksom efter kraschen, då hade hon hunnit komma hem. Så att utredarna kom liksom hem till henne.
Mm-hmm.
Och hon tog emot dem sittande i sin säng med massor med så här kuddar bakom ryggen. I en morgonrock av siden. Och håret så här lagt i så här vågor.
Ja, jag ser det verkligen framför mig också.
Så att hon försökte se ut som att hon var väldigt dålig, liksom låg till sängs, men hon rött läppstift och ja.
Just det.
Och vid varje sida av sig i sängen så låg en jakthund, alltså en livslevande jakthund. Och intill sängen i en fåtölj så satt Doris advokat. Han hade på sig avslappnade fritidskläder som chinos och en lite uppknäppt skjorta. Det såg ut som att han kom direkt från tennisklubben.
Mm-hmm.
För han var ju inte där för att jobba.
Nej.
För det var ju ett sammanträffande. Att polisen kom just när han bara kom för att, ja, som en vän hälsa på Doris.
Visst.
Doris blev förhörd. Och förhöret innehöll hela 4 frågor.
Mm-hmm.
Och när de var liksom ställda och hon hade svarat, så bestämde polischefen, som heter Joseph Radis, bestämdes för att skriva i dokumentationen att Eddies död var en olycka. För det var det ju. För att det hade ju Doris berättat.
Mm.
Och det fanns ju heller ingenting som tydde på att det inte skulle vara det. Hon hade berättat att hon satt sig i förarsätet precis som det var. För det gjorde de alltid. Det fanns ju liksom en praktisk anledning
till det. Mm.
Men den här gången hade hon fastnat med foten på något sätt. Det satt fast på något sätt som gjorde att den pressade mot gaspedalen. Hon förstod inte vad som hade hänt.
Mm.
Hon var helt förstörd. Hon satt med händerna framför ansiktet under hela förhöret. Så att förhörets slutsats var alltså, det var en olycklig olycka. En himla otur. Fallet stängdes och protokollet arkiverades. Men eftersom det här var ett, liksom, det var väldigt känt. För att hon var ju så känd.
Hon,
det var,
ja, precis.
Så då började det komma kritik från olika håll. Bland annat en åklagare som arbetade i New York. Han ifrågasatte varför det inte gjordes en grundligare undersökning. För att det här förhöret av Doris, det var ju väldigt tunt, 4 frågor.
Ja, och frågar om någon i huset. Liksom, om, för att jag menar, om man får reda på att det var ett jättegräl,
ja,
innan. Och om det nu har hänt någonting som inte är en olycka, så, ja, är ju förövaren Doris.
Absolut, så är det ju. Nej, de frågade inte. Nej. Någon där. De gjorde heller ingen brottsplatsundersökning.
Nej.
Eller om man nu ska kalla det för det, för man vet ju inte om det var ett brott. Men de undersökte liksom ingenting.
Mm.
Han obducerades, men inte liksom för att undersöka om det var ett brott.
Där tänker jag att skillnaden på skadorna hade ju inte, det hade ju inte varit några skillnader på skadorna om hon hade tryckt ner gasen med vilje.
Nej.
Mot att trycka ner gasen inte av vilja. Alltså det hade,
nej,
ju inte avslöjat så mycket, men absolut.
Nej,
självklart. Det visar ju på att man inte har tagit det på seriöst.
Ja, ja, och jag tänker att det kunde varit, det är väl osannolikt, men tänk att han hade tagit något, blivit, fått droger innan.
Ja, ja, det visste de ju inte.
Han hade blivit mer liksom medgörlig och slös, och någon kunnat köra på honom. Eller någonting sånt.
Just det.
Men hur som helst, det var bara de här 4 frågorna.
Snyggt.
Och det tyckte då den här polischefen i New York, att det var ju katastrof. Så kan man inte göra.
Mm.
Och då insåg ju polisen i Newport att de kunde inte göra någonting annat än att öppna utredningen igen. Och de pudlade inför pressen och sa att de hade missförstått när de hade sagt att, eller att pressen hade missförstått när de sa att fallet var utrett och klart. För det var det inte alls.
Så dåligt.
För de var minsann, de var mitt i utredningen.
Ja.
De hade aldrig sagt att det var klart.
Hela
de hade,
tiden.
De hade jättemycket kvar att göra.
Verkligen.
Och ja, de kom ju fram då att förhöret måste vara mycket mer djupgående med henne. Även om de sa att de liksom höll på med det redan. Det måste innehålla mer än bara hennes version av händelsen. Intervjun med henne måste innehålla liksom frågor om hennes relation till Eddie. Hur länge de har känt varandra. Och allt som kunde tänkas vara betydelse behövdes frågas om. Det räckte helt enkelt inte med 4 frågor för att göra rättsväsendet nöjda.
Nej.
Men samtidigt så visste polisen i Newport att Doris skulle bli vansinnig om de liksom föreslog att de skulle göra om det här.
Och antagligen stämmer de.
Stämmer de. Hon stämde ju alla. Och bara hennes ilska tydligen gjorde att man duckade. Att bara det gjorde att man inte ville, inte ens polisen. Då fick en av poliserna en snilleblixt. De kunde skriva förhöret. Inte bara frågorna alltså, utan även svaren.
Vad sa du, snilleblixt?
Snilleblixt.
Ja, ja.
Och då kunde ju Doris bara signera längst ner. Utredarna tittade på varandra. Så de började väga fördelar mot nackdelar. Ja, det här var nog faktiskt den bästa idén. 2 dagar senare så var de klara med rapporten. Naturligtvis så slutade också den här rapporten med att det var en olycka.
Just det.
Doris signerade med sin namnteckning längst ner. Och sen var det faktiskt klart. Och ingen kunde längre klaga. 8 dagar efter kraschen så donerade Doris $25,000. Vilket motsvarar ungefär 2 miljoner kronor just nu. Eller just nu, men i dagens penningvärde. För att fixa till den populära promenadväg som går nedanför allas hus. Alltså det är nästan inga som har sjötomter där. Utan nedanför alla tomter så är det som en promenadväg.
Ja, jag fattar. Mm.
Och den var ganska skruttig. Det behövde renoveras, men Newport hade inte pengarna. Så att hon gjorde det.
Ja. Yeah.
Och det här var väldigt uppskattat. Och det gjorde också att hon fick invånarna lite på sin sida.
Mm.
För hon ville ju att även om fallet var stängt, så folk glömmer ju inte.
Nej.
Det skvallras. Hon ville att de skulle bli mer vänligt inställda till henne. Och hon gav också $10,000 till sjukhuset i Newport. Och de följande månaderna så bildade hon The Newport Restoration Foundation, alltså typ en renoveringsfond, som skulle användas till saker som behövde fixas i stan. Och den skulle faktiskt med tiden användas till att renovera 84 stycken byggnader. Oj. Från 1800-talet. Så att jag antar att det var jättemycket pengar.
Ja, det låter ju som det.
Och jag tänker också att om man åker till Newport, där jag inte har varit,
nej,
måste vara väldigt fint.
Eller hur?
Väldigt renoverat och fint.
Verkligen.
Nu var det här i och för sig 1966 då, men
jo.
Det kan ju säkert gamla trähus liksom. Ja, innan kraschen i alla fall så hade Doris haft lite sammandrabbningar med den polischefen Radis. För att i många år så hade hon släppt ut sina stora hundar så att de fick gå fritt ungefär överallt.
De där jakthundarna?
Ja. Och hon hade, jag tror att hon hade fler. Det är det inte var.
Mm.
För att hon var inte så mycket för att promenera med dem. Hon föredrog liksom att de promenerade sig själva. Men förutom då att de gjorde barn rädda så bajsade de lite överallt. Och de var helt ouppfostrade.
Mm.
Men det var lite svårt för polischefen Radis för att han ville verkligen skälla ut henne. Men Newport, de var ju för beroende av hennes pengar. Så han sa till, men på ett diplomatiskt sätt. Men det hjälpte inte det minsta lilla. Hundarna gick fortfarande omkring och bajsade lite överallt. Men till slut var han tvungen att ta mod till sig och liksom ryta till. Och runt hela Newport så gick ju den här vandringsvägen som hon hade renoverat.
Ja.
Och då gjorde hon så att, för att hennes tomt var liksom en stor del av den där strandpromenaden. Hon satte upp staket som gick hela vägen ner till vattnet. Så att den var helt förstörd. De som gick ut med vattnet fick, när de kom till hennes tomt, då fick de liksom gå runt hela tomten.
Och den ut var ju i vattnet nästan, eller?
Nej, åt andra hållet.
Aha, ja, du menar för sig, så? Ja,
ja. De kunde, visst, de kunde säkert gått ut i vattnet, men åt andra hållet. Och hennes tomt var jättestor.
Ja, ja. Eller vända liksom och gå.
Eller vända.
Men man kunde inte gå. Ja,
och jag kan tänka mig att det var ganska många som vände, för det var liksom så här 2 mils promenad annars. Ja. Ja. Och det var ju inte hennes tomt egentligen. Men det var ju det.
Men hon bara kunde göra vad som helst.
Hon kunde det. Och ja, det här gjorde ju hon som en hämnd. För att han gnällde på henne för hennes hundar.
Moget, Doris. Moget.
Ja, hon verkar inte vara så mogen överhuvudtaget. Men när polischefen Raddis, efter några år så var de liksom lite mer vänner. Då fick han en överraskning. För att på något märkligt sätt så visade sig att han kunde gå i pension nu. 42 år gammal. Och några veckor senare köpte han 2 hus i Florida. Ett som han och hans fru bodde i och ett som han hyrde ut och fick en bra inkomst ifrån.
Ja.
Och på något sätt fick han också en månatlig insättning på sitt konto.
Det är det jag säger, alltså man ska ha pengar för att kunna tjäna pengar.
Precis. Och han förstod ju var pengarna kom ifrån.
Ja, ja.
Men det var inte så att det stod ett namn på inbetalningarna.
Nej, nej.
För att när han hade varit polischef, då hade han haft $7,000 i årslön. Men som pensionär så hade han helt plötsligt $40,000 per år.
Oj, det är en ordentlig ökning också.
Ja, för ofta när man blir pensionär kanske man får lite mindre pengar. Men han fick, hans vanliga lön när han var polischef, det motsvarade 500 000 om året, alltså kronor. Och nu hade han plötsligt 3 miljoner kronor om året. Mm. Och alla andra poliser som har varit inblandade i att förhöra Doris och ja, till slut göra den här brottsplatsundersökningen och allt vad de gjorde, de blev alla befordrade och alla fick lite extra pengar på kontot.
Mm.
Och en av poliserna, vem det nu var, fick en så stor donation kan man säga. Så att han köpte också ett hus och flyttade till Florida.
Och vad fult, vad arg man blir på sån här.
Ja, lite. Men ja.
Att folk låter sig köpas också.
Ja, alla gjorde ju det. Det verkar inte finnas någon som sa nej. Förutom Eddie då.
Och, ja. Hur mår Edmund?
Det vet man inte, men de hade varit tillsammans i många, många år.
Ja.
Och de verkar varit väldigt lyckliga. Så att han mår nog inte så bra.
Han visste ju också om att du vet, Eddie skulle så här, komma hem mer. För han skulle säga upp sig hos Doris och så vidare. Och så bara, aj fy.
Och så hade han den här dåliga känslan. Deras vänner hade det.
Ja.
Och han visste ju att Eddie hade gått till den här spåmannen.
Ja.
Så att allting talade emot att han skulle åka, så åkte han ändå.
Mm.
Och han måste ha känt lite. Men jag skulle hållit i hans jacka så att han inte kunde gå. Eller liksom någonting. Ja, nej, jag vet inte.
Jo, nej, men jag köper den. Det vet vi ju inte. Men det är ju inget ovanligt det där med... Alltså, jag borde ha gjort mer.
Men han försvinner ur berättelsen liksom när Eddie dör.
Mm, jag
så jag vet inte. Och folk i stan, de blev förvånade över att Doris hade blivit så filantropisk. Ja, hon hade varit generös innan också. Men då hade det varit liksom till museer eller ballettuppsättningar. Sådana saker.
Mm.
Men hon hade liksom aldrig givit någonting direkt till människor.
Nej.
Men nu så renoverar hon en gympasal. Köpte mer utrustning. Hon renoverar de här trähusen. Så att hon gjorde liksom saker mer för samhället.
Just det. Men vet folk om, är det liksom vida känt att de här poliserna får pengar från henne?
Nej, det är det inte.
Nej.
Det verkar inte vara känt alls.
För det hade ju verkligen väckt misstanke, tänker jag.
Absolut. Mm. Det enda som jag tror väckte lite höjda ögonbryn i alla fall. Det var ju polischefen som bara var 42 år.
Som går i pension, ja. Mm, jag fattar. Mm.
Det var lite märkligt, men Eddies släktingar, de stämde Doris och ville ersättning. Men eftersom de hade avgjort så att den här olyckan hade varit just en olycka, så blev det ingen rättegång.
Nej.
Och då kunde de ju inte stämma henne för hans död heller.
Jo, fast det kan man väl göra. Civilrättsligt.
Ja, man kan göra det som de gjorde för O.J. Simpson, va?
Mm,
men de kände så att om de förlorade, eller om fallet förlorades,
då står man med alla rättegångskostnader. Ja. Och så har man en väldigt mäktig, rik fiende.
Ja, och risken är stor då, tänkte de, att om det hade bestämts av de som avgjorde.
Ja, det var så tankarna gick, jag fattar. Det fanns en möjlighet, men
ja, det var inte värt, risken var för stor.
Nej, jag fattar. Mm.
Men däremot så kunde de försöka stämma honom då för att han hade dött på jobbet. Han hade dött liksom i tjänsten.
Så inte som att hon är ansvarig. Nej. Men däremot som arbetsgivare så har hon vissa skyldigheter. Ja, jag fattar.
Så det tog de till då. Och de trodde förvisso att hon hade mördat honom. Men ja, som sagt, då satsade inte på det utan att det var en typ arbetsplatsolycka.
Just det.
Och då ska man få pengar. Och med tanke på Doris enorma förmögenhet, då hade hon kunnat acceptera nästan vilket belopp som helst som de hade begärt. Och de bad om $200,000. Och Doris tjänade $1,000,000. Bara på räntor, alltså räntor på de pengar hon redan hade.
Mm.
Det tjänade hon i veckan. 1,000,000 i veckan. Och de bad om 200,000. Det vill säga det hon tjänade på typ 1,5 dagar. Hon sa nej. Så att det blev liksom en domstolsförhandling av det.
Mm.
Och den höll på och höll på. Efter 5 års kamp i rätten så var det över. Och Doris blev dömd. Hon hade varit oaktsam och hon skulle liksom betala för att han hade dött. Och ja, de fick 200 000. Men av någon anledning så var det de som fick betala rättegångskostnaderna. Jag vet inte varför. Eller så var det betala sina advokater eller någonting.
Mm-hmm.
Så att det någonting. Så att det drogs i alla fall av pengar från de 200 000.
Mm.
Så att det som blev kvar, det var $5,620.
Och 5 års rättegångsskit. Ja. Liksom.
Och Doris, som gick nöjd ut i rättssalen för att hon fick fortfarande betala 200 000 oavsett.
Jo, men det var ju som sagt, det var ju saker som hon tjänade in hur snabbt som helst.
Ja, men hon var liksom nöjd för att haha, de fick en massa avdrag, de fick inte så mycket ändå, de kan inte vinna över mig. Fastän de egentligen hade gjort det.
Mm.
För att ingen bråkade med Doris Duke. Ingen. Familjen Tirella gick ut ur salen med sänkta huvuden. Åren gick. Ju äldre Doris blev, desto mer hemmakatt blev hon. För att hon hade precis allting hon ville hemma. Hon hade stora ytor, flera pooler, en egen spa-anläggning, en bowlinghall, en skönhetssalong. Hon hade hästar och stall. Ett tag hade hon till och med så här påfåglar som gick omkring på tomten.
Såklart att hon hade.
Ja. Så att hon gick ut mer och mer sällan, för hon behövde inte. Doris Duke dog 1993 när hon var 80 år gammal. Hon lämnade efter sin förmögenhet på 1,3 miljarder kronor.
Mm.
Och alla pengarna testamenterade hon till välgörenhet. För hon fick aldrig några barn.
Mm.
Och frågan är om de...
Och hon var enda barnet då till...
Hon var enda barnet.
Mm.
Så att, ja... Släkten var ju inte stor om man säger så.
Men apropå släkt.
Ja.
Minns du påskkrim när jag pratade om huset i Amityville?
Ja.
Då var det ett universitet som var där som hade en sån här parapsykologisk avdelning. Ja. Det var ju Duke University.
Ja, det var det. Har det med det här att göra?
Ja, det har det.
Är det så att släkten har donerat?
Ja, det är något så här att en avdelning på Duke University är namngivet efter Doris farfar.
Jaha.
Som jag tror hette så här Washington Duke.
Ja,
eller
det tror jag också. Mm. Om jag minns. Jaha, det så, ser man.
Så sköna kopplingar här också till tidigare avsnitt.
Jag tycker att vi börjar få fler och fler kopplingar. Men jag tänker att ju fler avsnitt vi gör så kommer det kanske bli så.
Till slut så kommer vi ju bara sitta och koppla. Och
ja,
bara...
visst.
Men om ni vill höra det avsnittet så heter ju det Babe Pig in the City, va?
Ja, det är det. Och jag kan rekommendera det. Det är Sofia som berättar. Det är superbra.
Det är lite annorlunda. Det är lite spökigt.
Ja, det är lite spökigt.
Och lite läskigt.
Och lite läskigt. Och det är superbra.
Tack.
Och 2018, då var det några journalister som började gräva i fallet. För de ville verkligen veta svaret på gåtan. Var det verkligen en olycka eller var det ett mord? Och de grävde upp allt material. Mm. Förhörsprotokoll och de tekniska genomgångarna, allt. Och sen tog de allt det här materialet till olika experter.
Mm.
Och till slut så blev slutsatsen att ja visst, man kan ju inte veta att det är 100% säkert.
Nej.
För att det är så länge sedan och ja, de fick aldrig träffa Doris. Men experternas utlåtande var tydligt. Det var minst 95% säkra på att det inte hade varit en olycka. För att även om Doris hade råkat trycka på gasen för att hon hade fastnat, då hade hon haft gott om tid att hinna lyfta den andra foten och trycka på bromsen.
Just det.
Och det gjorde hon inte. Och det var ju också när de gjorde den här genomgången som de kom på det här som jag berättade, att ja, det var polisen som hade skrivit både frågorna och svaren.
Ja, okej. Okay. Det kom fram då. För jag tänkte, ja, om det kom fram, det hade ju blivit en mediestorm av det.
Det hade blivit en total skandal. Men det var mycket som kom fram nu istället.
För någonting jag också tänker, trots att man, som du säger, inte kan veta och att det inte fanns något vittne förutom den som antingen, alltså den som höll i gaspedalen. Ja. Man kanske också kan se hur stor är risken att på en sån modell, en sån bil, att någonting sånt händer.
Eller hur?
Liksom, alltså en sån grej.
Och det gjorde de säkert, kan jag tänka mig. Alltså nu när de gjorde den här genomgången.
Ja, precis. Så att man kan ju också säga, hur troligt är det?
Ja.
Och då kan man ju avgöra utifrån det.
Ja.
För är det ett känt fel i den modellen? Ja, men då kanske det är, ja, du förstår.
Mm. Och det stod inte i liksom mina källor, så det antöt inte. Att det var inte, liksom inte en faktor.
Det var... Nej, då hade det säkert tagits upp, ja.
Så att slutsatsen var att Doris hade helt enkelt inte kunnat acceptera att Eddie skulle lämna henne.
Mm.
Och när han vägrade att göra som hon sa, så tog hon helt enkelt saken i egna händer, som hon gjorde så ofta.
Alltså så som du berättade också, det får man ju också så här respektera. Att man kan ju berätta en historia på olika sätt. Mm. Men som du berättade så tänker jag ju såklart, ja, det tror jag också.
Och så är det ju.
Ja.
Det finns ju alltid flera sidor och också flera sätt att berätta det på.
Ja, en dokumentär är ju aldrig liksom objektiv.
Nej, det är ju svårt. Mm. Och därför har jag skrivit så här också. När han inte gjorde som hon bad honom, så tog hon saken i egna händer, som jag sa.
Mm.
Och hon kom undan med det. Det var i alla fall vad experterna trodde.
Precis.
Ja. Och det var historien om Doris Duke.
Bilder, tack. Jag vill se de här människorna. Du, vad spännande.
Ja, jag tycker att den är lite rolig, ska man inte säga. Det låter ju
nej, men jag förstår vad du menar. Men det kan också vara... Och det är också någonting jag gillar också med... Jag tror att vi tänker lika där, Jenny. Ja. Alltså som du nu sa, det är i alla fall vad experterna säger.
Ja.
Att man tar ingenting för givet. Nej. Och vi tar ju heller inte för givet att folk fattar när man säger att, åh, vilket roligt fall.
Nej.
Liksom. För då kan du ju ge attans på att man har 10 meddelanden i inboxen som är så här...
Visst är det så, man måste ju vara försiktig. Men och vi vill ju vara försiktig också.
Ja, men verkligen. Men vi vill ju inte att det ska missförstås.
Nej. Men nu kommer bilderna.
Ja.
Det här är Doris. Jag kan tänka mig att hon är 30-35 kanske där.
Alltså, hon ser typ rik ut.
Ja, det gör hon.
Men hon ser ganska hård ut.
Ja,
men det kan ju alltså. Det är ju svårt att avgöra. Men det här kommer jag komma upp på Instagram, så det är bara in och kika.
Precis, på krimkalendern.
Krimkalendern.
Det här är Doris med någon av hennes makar på Hawaii. Där ser hon lite mer avslappnad ut.
Verkligen, där ser hon inte hård ut.
Nej.
Där ser hon jätterund ut, tänkte jag säga bara. Något slags. Men nej, här är hon jättesöt.
Ja.
Och det är ju så, det blir det som är så svårt med ett foto. Så här, det finns säkert hur många bilder som helst där jag ser
och så är
jättehård
det ju
ut. Och så andra där man får se. Ja, men så här, ja, verkligen söt. Det roliga, hon har ju drag. Hon skulle kunna liksom vara släkt på min pappas sida.
Är det så?
Ja, för min faster såg ungefär ut så här när hon var ung.
Jag har ju träffat din pappa.
Ja.
Och där ser jag inga likheter.
Nej, men jag kan direkt hitta reda
kan
på
tänka, hur din faster...
Mm, hon har de här höga kindkotorna som jag har och lite så. Mm.
Och det har ju hon verkligen också. Ja, för de ser så här avslappnade ut. Och så har de lite gulligt matchande typ kläder, blommiga skjortor. Och så har de såna här halsband, vad heter det? Blomhalsband.
Lei.
Just det, lei. Ja, de ser trevliga ut.
Jättefina. De ser gulliga ut.
De är gulliga ut.
Mm.
Men hon verkar inte vara jättegullig.
Nej, men, inte ut efter det. Du.
Nej, men det är en person du inte har sett, eller hur? Eller flera.
Eddie.
Men Eddie, här kommer han.
Han ser jättevarm ut.
Ja, han ser så varm ut. Härlig.
Verkligen, ja.
Han har liksom såna här ögon som...
De glittrar lite.
De glittrar lite.
På det fotot i alla fall.
Ja. och när jag räknade efter förresten, när han var 40, alltså när han som där på fotot, när han dog var han 42.
Mm.
Då hon var 56. Så att hon var liksom lite äldre än honom.
Ja.
Vilket inte alls är någonting konstigt, men då hade hon varit gift 3 gånger och skild 3 gånger och knivhuggit en man. Och varför det med saken att göra?
Du blir lite trött precis som jag.
Ja, hur som helst, han ser trevlig ut.
Verkligen. Tycker jag. Och de här, och återigen, de här bilderna lägger vi upp på Instagram.
Absolut, och fler också.
Du har säkert bilder på typ hennes hus. Och...
jag har alla möjliga bilder.
Du, vad intressant. Ja. Jag ska in på Instagram.
Ja, absolut.
Tack så mycket. Det här, jag tycker att det är lite roligt. Återigen, nu kommer det där ordet roligt igen.
Ja.
Men med någonting som är lite annorlunda. Ja. Och här blir det ju mer... vad är det för något? Är det ett mord eller inte?
Ja.
För att någon är död är ju liksom inte...
nej, det, man vet ju
om
inte...
man vet ju vem som har gjort, som är ansvarig, om man ska säga så, men man vet inte om det var med vilja eller inte.
Nej.
Och då blir det lite annorlunda mot det här när det är liksom en uppenbar... ett uppenbart mord, till exempel.
Ja, var ett brott eller inte. Sen
precis.
Tycker jag också själva tidsandan.
Mm.
Alltså den där tidsfärgen, eller man ska säga, att det är lite... och att de kände så många, liksom, Michael Jackson och Frank Sinatra. Och...
men honom måste ju hon ha lärt känna efter det här.
Ja, långt efter.
Ja.
För jag antar att det var på 80-talet. Hon dog 93. Så att hon kanske lärde känna honom då på slutet av 80-talet kanske.
Ja, eller när han var vuxen i alla fall.
Ja.
För jag menar, det var ju inte på 60-talet direkt.
Nej.
Nej, men tack så mycket.
Tack själv. Och vi är tillbaka imorgon.
Jajamän. Mm. Då hörs vi då.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hej och välkomna till...
förlåt. Förlåt alla lyssnare. Jag ska bara vrida lite uppåt.
Välter hela mixtativet.
Förlåt.
Vi börjar om.